Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Och programledare är Annika Hamrud och Andreas Önnefors.
Hej Andreas.
Hej.
Idag ska vi spela in det andra avsnittet i den nya säsongen av Bjällran. Då är det den 20 maj 2024 och förra veckan var extremt händelserik. Minst sagt då andra avsnittet av Kalla Faktas avslöjande om Sverigedemokraternas trollfabrik sändes. Och det ska vi prata lite grann om. Vi kommer att prata lite om lite andra saker också. Det är otroligt mycket som är aktuellt inom både hathot och fact-checking som vi håller på med här på Fojo. Mm. I förra avsnittet pratade vi om att du skulle på Eurovision.
Ja.
Hur var det?
Jättespännande. Det är ju en vecka som är helt annorlunda än alla andra veckor. För väldigt många, både den staden som anordnar det här året var det ju Malmö, och för artisterna, för de samlande journalisterna som är på plats, och det är ett perfekt tillfälle för väldigt mycket känslor att komma till ytan. Och i år var ju situationen extra laddad sedan 7 oktober och beslutet att låta Israel tävla som har upprört väldigt många känslor. Så säkerhetsåtgärderna i Malmö var ju extraordinära. Det var många artister som hoppade av från inbokade evenemang. Det var nationella insatsstyrkan där med prickskyttar på taket. Det var pro-palestinska demonstrationer. Men sen var det ju då också Israels deltagande och i på scen som folk yttrade sitt missnöje med, till exempel. Så det fanns alla ingredienser för en perfekt storm fanns där, både på och utanför scenen. Och över 1000 journalister gästade Malmö i den veckan. Och då tänkte jag att det var ett bra tillfälle att försöka fånga in några av dem för att prata om desinformation inför EU-valet, vilket jag gjorde under 2 workshoppar på 2 akademiska konferenser som gick under den här veckan. För att tänkandet om Eurovision har snart pågått i akademiska kretsar sedan, ja, i alla fall 15 år. Vilket inte många vet heller. Och därför är det viktigt att skapa de här mötesplatserna där allmänheten, andra forskare och journalister ser att det sker ett ganska avancerat tänk kring
det. Förlåt mig här, men vad är det då akademikerna pratar om när de pratar om Eurovision? En tävling, tänker jag bara.
Ja.
En musiktävling. Men ni hade alltså en konferens.
Ja, två konferenser.
Samtidigt.
Liksom. Ja, samtidigt, precis. Ja.
Och vad var det för tema på dem?
Ja, man diskuterar nationell identitet, man pratar musikindustri, man pratar politiska motiv för olika länders deltagande. Man pratar Eurovisions historia. Det är ju trots allt världens största liveproduktion som har en mer än 60-årig historia, vilket gör det väldigt intressant att prata rent produktionsmässigt hur tävlingen utvecklats och sänds. Sen är det själva organisationen EBU, världens största public service samarbetsorganisation. Så det finns väldigt många olika ämnen som man kan prata om. Och estetiken, det som framförs på scen, analyser och låttexter, samhällsfrågor som lyfts genom de här bidragen, hbtq-frågor, men också nationella trauman, både krimtatarer eller nu 7 oktober-pogromen som framförs på scen. Så det finns otroligt mycket för forskare att reflektera kring vad det gäller den här tävlingen som många tror bara är en opolitisk musiktävling. Mm. Vilket ändå enligt min mening inte är. Och jag är jätteglad att just det här året absolut visar att den inte är opolitisk. Alltså glad, men jag har alltid sagt det, att den inte är opolitisk. Och just i år så har väl en större del av allmänheten fått upp ögonen för det. Att den inte är opolitisk och att det är helt klart det är ett uttryck för hur Europa mår, så att säga, på ett större plan.
Ja, precis. Jag minns ju från min ungdom hur politiskt det var. Hur ABBA vann ena året och nästa år så skulle inte Sverige vara med. Därför att man ansåg att det fanns en stor stark opinion för att man ska inte kunna tävla i musik.
Ja, precis.
Det hör man aldrig längre, men det var ju väldigt politiskt faktiskt. Men,
Ja, det hör man, jo.
Det
hör man, men och i år ska vi också vara rättvisa och säga att det anordnas ju en alternativ musikfest till förmån för Palestina i Malmö under finaldagen, lördagen. Så det som hände då i Sverige på 70-talet när man anordnade en omoralisk schlagerfestival eller vad den hette. Liknande sak hände här också. Den här protesten mot kommersialiseringen har också alltid funnits som en subtext i tävlingen. Och just i år så ville man då dessutom göra en markering som var politisk mot
arrangemanget.
Mm. Ja, absolut. Självklart. Och det var ju hela engagemanget genomsyrades ju ganska mycket av den här konflikten kring Israels deltagande.
Mm.
Det var ju absolut så. Och sen naturligtvis, alltså tävlingen har ju alltså den representerar ju musikindustrins intressen såklart. Men sen själva tanken att man ska tävla musik gick tillbaka till när man väckte olympiska tanken vid liv. Och det är också viktigt, vi har ju gått in i olympiaden nu i år i Paris. För början tänkte man sig att olympiska spel också skulle hållas i konst och musik och poesi och författarskap. Sverige tog ju över detta genom Nobelpriset i litteratur till exempel. Men det var egentligen en tanke som kom in i olympiska rörelsen för mer än 100 år sedan. Att man skulle, att folken skulle tävla i konst och kultur också. Och sen tog Eurovision över den, Eurovision Song Contest tog över den delen efter kriget.
Det känns så härligt på något vis att prata om konst och kultur. Jag känner mig egentligen inte riktigt så där upplyft som man kanske skulle vilja just nu efter det här förra veckans avslöjanden då.
Ja.
Som vi kan väl vi kort bara rekapitulera, vad är det som hände förra veckan?
Ja, men jag vill backa bandet. Jag vill backa bandet och säga att du ska känna dig upplyst. För trots allt som hände i Eurovision-veckan vann den första icke-binära deltagaren Nemo från Schweiz den här tävlingen. Och det är för mig och oss alla som älskar Eurovision ett tecken på att tävlingen fyller sin roll. Och första gången sedan Céline Dion för 50 år sedan när det var kommer Schweiz anordna tävlingen. Dessutom är det landet där Europeiska Broadcasting Union har sitt huvudkontor. Så jag tror att vi ska se fram emot ett väldigt spännande 2025, det skulle jag säga.
Du har helt rätt. Jag har bara inte tittat på slager i år.
Ja.
Det har varit ett sånt år. Det brukar vara ett sånt år mellan åren när jag inte följer det. Och jag är såklart också jätteglad att det blev en icke-binär vinnare efter den extremt hårda tongångar som har varit mot transpersoner den senaste tiden, så känns det ju faktiskt ganska härligt.
Ja, det är otroligt med tanke på att inte minst i Sverige könsbyteslagen orsakade en massa känslomässig mobilisering.
Ja.
Och det i sin tur leder över till nästa ämne som vi tänkte prata om, nämligen trollfabriker och vad manipulation av informationsflöde i ett samhälle kan göra, hur man piskar upp stämningar i ett samhälle.
Precis. Och då kan vi ju berätta då att TV4 gjorde ett ovanligt gräv. Det är inte särskilt vanligt i Sverige med den här typen av undercover. För att kunna göra det så var det ju en kille som precis hade praktiserat. Mm. Där han var inte känd, han hade haft ett vick. Och han fick ett uppdrag som man kanske inte alltid ger en praktikant, att faktiskt då leva ett dubbelliv under en lång tid. Än så länge så verkar han säga för att han mår bra.
Mm.
Och jag hoppas att det är så. Det är ändå, och han hade då alltså med sig en kamera och spelade in. Och vi alla nu tittare har kunnat se och höra vad som har sagts på SDs kommunikationsavdelning. Och varför, vi kan ju bara börja med varför gjorde de det? Varför var det nödvändigt att gå undercover?
Jag tror att vi hamnar i ett klimat i Sverige där vi ETC gjorde ett sånt avslöjat trollfabriker och vi som har varit utsatta för drev under de senaste 10 åren har ju vetat om att någonstans finns det någon som orkestrerar informationsflödet. Vi som råkat ut för hat och hot har vetat om att det här inte bara är tillfälligheter utan att det finns någon som styr flöden. Vi har vetat om att det finns falska identiteter på sociala medier som har drivit en särskild agenda. Och det har ju låtit så som att det inte har varit sant, eller vissa har liksom förnekat det hela. Och värdet med det här undercover-avslöjandet, som du säger, väldigt ovanligt i Sverige, har ju varit det att det här går inte att förneka. Här sitter centrala personer som är ansvariga för de här kampanjerna och berättar precis hur de tänker kring det. Så det är inte längre vi som spekulerar kring detta, här finns det handfasta bevis. Så här går det till, så här vill man styra opinionen. Och det gör ju det här avslöjandet väldigt värdefullt. Jag har använt en liknelse när jag har uttalat mig om det tidigare, för det har varit bråda dagar sedan Eurovision såklart. Och det har varit att jag sagt att detta är den svenska Watergate-moment i en digital tidsålder. Och för att kort rekapitulera Watergate-skandalen så handlar det om att den sittande presidenten Nixon hyrde in medarbetare som skulle bryta sig in i demokraternas huvudkontor för att hitta skit och driva en kampanj. Och det här avslöjades av 2 journalister på Washington Post, Woodward och Bernstein, genom kontakt med en hemlig källa som hette Deep Throat. Och den här skandalen ledde till att Nixon avsattes. I den digitala tidsåldern så behöver man inte bryta sig in i motståndarens, den politiska motståndarens huvudkvarter, utan man kan göra den här kampanjen helt dolt och helt digitalt. Men i dignitet är det ungefär samma sak. Det finns en politisk makthavare, i det här fallet Sverigedemokraterna, som medvetet planterar falsk information och falska påståenden, men också skadlig retorik mot sina politiska motståndare, vilket då TV4 kallar fakta, har kunnat avslöja genom sin vallraffande undercover-metod.
Ja, och vi måste väl säga att det var väldigt bra genomfört. Än så länge, vi tycker det är ett fantastiskt gräv.
Absolut.
Men sen så fanns det en annan del i det hela där de försöker att förklara i det här som väl har lett till vissa problem som jag upplever det. De hade olika klipp där de försöker att beskriva vad som är problemet på något sätt. Ja. Och de har klipp där man förklarar vad desinformation är. De har även ansträngt sig för att till exempel låta Sverigedemokraterna komma till tals. Och där gör Emil, som är redaktör, han gör en längre intervju med Joakim Wallensten, då, kommunikationsdirektören. Och där lyckas han inte riktigt lika bra, tycker vi.
Nej, exakt. Och problemet är självfallet att ge man sig in i den här typen av debatt som man kan ana kommer ta hus i helvete, så måste man kunna ha definitionerna riktigt på sin plats. Och det finns flera definitioner där programmet som har orsakat lite förvirring, och det ena är: vad är egentligen en trollfabrik? Och det andra är: vad är egentligen desinformation? Och det tredje är kanske då: vad är gränsen mellan humor, satir och parodi? Och hat och hot till exempel. Respektive humor, hat och parodi. Och skadlig retorik i ett demokratiskt samhälle. Och naturligtvis, varför är det dåligt att politiska aktörer, i det här fallet ett av Sveriges största partier, använder sig med falsk flagg och dolda konton för att bedriva opinionsbildning. Mm. Och där hade jag kanske önskat mig lite mer precisering. Därför att jag tänker mig, hade man gjort det här jobbet på ett annat sätt, och det här kom också det som vi vill lyfta fram, att man diskussionen, att man frågade myndigheter för psykologiskt försvar, klippt in klipp från dem där. Hade man gjort det på ett annat sätt så hade den delen dels framstått som mer otvetydig. För just nu är den föremål för en debatt. Mm. För det är enkelt för dem som är attackerade, alltså Sverigedemokraterna, att säga: men vi har aldrig spridit någon desinformation och alla andra har också gjort det här. Och trollfabrik, ja, men du kan gå till vilket företag som helst som gör det. Eller vad som helst. Mm.
Och oftast lägger de fram, de tittar i Nationalencyklopedin och så använder de den.
Ja.
Och de där har ju, det borde ju inte vara de som gjorde det. Det borde ju faktiskt redaktionen ha gjort tydligare. Kan du, du håller ju de där föreläsningarna. Om de hade ringt dig, hur hade du då berättat för dem vad desinformation är?
Jag hade sagt till dem, desinformation är medveten spridning av falsk information. Och falsk information anser vi vetenskapligt betraktat är det jag kan uttala mig om dess sanningsvärde. Alltså vad som är sant och falskt. Mm. Och det är någonting annat än ett värdeomdöme som handlar om vad som är gott och ont till exempel. Eller rätt och fel, rent etiskt. Ja. Så. Och det, vi måste hålla oss, eftersom det är så laddat, kring uppehålla oss vid de vetenskapliga definitionerna. För annars hamnar vi i det här träsket. Där någon säger, men jag sprider ju inte desinformation. För att jag bara gör ju min röst hörd. Och jag berättar ju bara min åsikt. Och så. Och det är ju min rättighet. För att vi har yttrandefrihet i det här landet. Och så. Och dessutom, och det är vi medvetna om. Vi är experter som jobbar inom det här fältet. Framförallt inom radikaliseringsforskningen. Och det är ett helt område som vi kallar awful but lawful content. Alltså lagligt, men fruktansvärt innehåll. För att, och det fruktansvärda är, det kan leda till hat och hot. Mm. Det kan radikalisera människor till våldsbejakande extremism. Och det kan förgifta samtalsatmosfären i ett demokratiskt samhälle. Eller till exempel påverka folk att inte alls gå och rösta för att man tror att alla politiker är korrupta. Vilket skulle kunna vara en berättelse så helt enkelt. Så.
Ja.
Men inte desinformation.
Nej. Men om det inte är desinformation, vad tycker du att, vilket, vad skulle Emil ha sagt? Varför sprider ni?
När folk har frågat mig så har jag sagt så här. För mig är det intressantaste inte sannhetsgraden av informationen som har spridits eller åsikten som har spridits, utan hur man har gjort det.
Mm.
Tillvägagångssättet, modus operandi, inte innehållet. Därför att vi lever i en demokrati där folk får hysa konspirationsteorier, absolut. Man får till och med fara med falska uppfattningar, absolut. Man måste alltid tåla att bli granskad efter det. Men för mig är den springande punkten teknikerna, taktikerna, procedurerna med vilken man framför de här sakerna. Och då ser vi att vi hamnar i en annan liknelse som vi har använt. Det är som att du spelar kort med någon. Och du vet inte vem du spelar mot och det är falska kort i omlopp. Hur rättvist är det i spelet?
Mm.
Då handlar det inte om hur de korten ser ut, utan att det är falska spelare och falska kort i omlopp. Och så ser jag det. Det är sättet hur man bedriver kampanjen. Dolt, falsk flagg, vilseledande identiteter. Det är skadlig retorik förstås också, men det är kriterier som där man ser det här sättet, så ska vi inte bedriva opinionsbildning och debatt i en öppen demokrati.
Eftersom jag är projektledare för Hat och hot, så är det ju också framförallt den effekten som blir så tydlig. Den som kanske har beskrivit det allra tydligast nu är i en artikel som publicerades igår, tror jag, den 19 maj blir det då, av Alice Teodorescu Måwe, som ju då med tidsangivelser kan koppla det här programmet när, som sänds i Kalla fakta, när först Wallensten säger vi ska hitta, vad kan vi hitta för smuts på Alice? Någon säger vi måste kanske vänta tills Jimmy har gjort sitt utspel.
Mm.
Och då är klockan alltså 7:15 när de säger det här. Hon har blivit intervjuad och de har läst artikeln i DN på morgonen. Klockan 11 så skriver Åkesson en tweet där han säger att han hatar de här finborgerliga.
Mm.
Bla bla bla. Och sen efter det, precis när han har gjort det, så blockeras alla hennes kanaler med hat och hot på olika sätt. Som hon aldrig hade upplevt någonting i närheten. Och Alice Teodorescu är inte en duvunge. Alltså hon har varit extremt utsatt. Och har ofta just då snarare varit utsatt för från vänster och blivit anklagad för att ha samröre med Sverigedemokraterna. Så därför så tycker jag att det är särskilt intressant att läsa hennes beskrivning av hur exakt det, kopplingen till hat och hot finns där.
Absolut. Och jag är ju på ett sätt fel person att uttala mig eftersom jag själv har drivit kampanj mot Alice Teodorescu därför att jag menade att hon i ett avgörande skede hade fel om sakfel om att man inte kan göra historiska paralleller. Under en tid så pratade hon om att man inte kan jämföra Sverige på 2000-talet med Tyskland på 1930-talet och jag tyckte att man visst kunde göra det. Men det kan vi ha ett helt annat separat samtal kring.
Ja, men det är jättebra att du
men,
är...
Ja, men jag vill bara transparent med det, för annars kommer folk att säga att du gillar ju inte henne alls överhuvudtaget. Men om vi ska hålla fast i det hon beskriver, bortsett ifrån att hon borde ha förstått vem hon ger sig i kast med, att förorda samarbeta med sådana politiska krafter, för att hon är tillräckligt smart för att göra det, så ser man här exakt i pränt hur ett drev fungerar.
Ja.
Och hur ser vi hur det har orkestrerats och vilka effekter det har haft. Och sen kan man naturligtvis bara spekulera kring varför då efter de här påhoppen plötsligt den här lilla kritiken mot SD som Alice Teodorescu framförde sedan har mjuknats upp ganska mycket. För hennes uttalanden efter den här drevet har ju återigen visat att hon har velat ändå... Men det är ren spekulation, där kan man så att säga tänka, fungerar drevteknikerna till lydnad? Ja, kanske det.
Vi vet inte, det kan vi inte veta, men hela misstanken finns ju där att hon har blivit påverkad av
det
här.
Absolut,
totalt. Trots hur tuff hon är, så tycker vi oss nu se att hon har mildrat sin kritik.
Ja,
och istället för att bli... hårdare i sin kritik, så hon blir mildare. Och allt det kommer ju av att det här har skett. Så att vi börjar fundera på de sakerna.
Absolut. Förutom att man alltid då kan hoppas, det här, nu den artikeln igår, hoppas man ju är ett uppvaknande. Men okej, man hoppas ju att när man nu äntligen ser tekniken utvecklad framför sig, hur det fungerar, att man ändå kan hoppas att även att den typen av politiker även förstår: om jag ger mig i kast med den här politiska kraften, då är det här jag kan räkna med. Och den stora frågan, vill vi ha ett sådant politiskt system eller inte? Som bygger på, om jag det minsta kritiserar de här dolda makthavarna, så kommer jag hamna i den här typen av skitstorm. Och de kommer vilja påverka mig med ganska grova påhopp, till och med rasistiska skulle man ju påstå.
I det här fallet var det ju rasistiska, eftersom det var möjligt på grund av hennes bakgrund, så var det möjligt att bli rasist just i riktning mot henne och hennes barn.
Absolut.
Då, det var ett väldigt tydligt exempel.
Ja.
På tal om det här med transparens.
Exakt.
Vi försöker ju med det.
Ja.
Och du har då varit kritisk mot Alice tidigare, och det är många som har lyft det ut på nätet. Det är liksom när de ska försöka hitta någonting, när de ska försöka hitta någonting att kritisera dig för, så är det de tar fram. Jag har väl också råkat ut för olika saker på grund av några böcker jag har skrivit och några saker, sådana saker som jag är, och ingenting är hemligt, det kan ni googla om ni vill. Men vi ska vara transparenta här också och prata lite extra mycket om en myndighet som heter MPF. Alltså inte NPF, för det är någonting annat. M som är Martin. Myndigheten för psykologiskt försvar.
Correct.
Som då blir citerade flera gånger i det här programmet, Kalla fakta. Och det tycker de inte om, och därför har de gjort en anmälan till granskningsnämnden. Ja, nu ska jag berätta varför vi är transparenta, och det är därför att faktajouren som du är projektledare för, Andreas, finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar. Delvis.
Ja, det stämmer.
Ja.
Och det är i 2 års tid och jag ska berätta kort om bakgrunden är ju den att under pandemin så kontaktades FOJO av den enheten inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den enheten som senare utgjorde stommen av MPF som andra drog igång sin verksamhet 2022. Och under pandemin var det angeläget att utbilda journalister i att förstå hur informationslandskapet fungerar i informationsoredan som vi kallar det. Och sedan dess har vi det samarbetet. Vi har haft 2 stycken avtal på plats. 2023 och 2024. Och jag tycker att det är viktigt och relevant att det finns en myndighet som hjälper svensk journalistik att kunna förstå hur informationslandskapet kan påverkas och hur man kan utveckla motståndskraft mot det. Och det viktiga är väl att säga här att kanske har myndigheten inte alldeles tydligt förklarat sitt uppdrag för varken medier eller den bredare allmänheten.
Precis, ja. Alltså, de har funnits i 2 år, det är en ganska liten myndighet. Mm. En utbrytarmyndighet då från MSB. Och det kanske är jag vet inte varför, men det är ju försvaret det handlar om. Och försvaret, militären, försvaret handlar alltid om i första hand, väldigt mycket i första hand, om attacker, angrepp från annan makt.
Exakt.
Och inte saker och ting som sker i Sverige.
Exakt.
Och det är ju det som har gjort det lite förvirrande att TV4 har använt som källa utan att de har blivit tillfrågade om det. Ja. Och de hade ju inte ställt upp om de hade blivit tillfrågade.
Nej, därför att man säger vi är en försvarsmyndighet, vi försvarar det svenska folket och stärker dess psykologiska motståndskraft mot yttre angrepp. Och vår uppgift är inte att skydda det svenska samhället mot inre angrepp. Det är Säpos bord. Om man läser författningsskydd Säpo, då är det exakt det som Säpo ska göra. Hålla reda på aktörer inom Sveriges gränser som kan hota vår demokrati och våra grundlagar, författningsskyddet. Sen kan vi åsikta om hur bra Säpo är på att göra det eller inte, men rent formellt så är det som är fördelningen.
Ja.
Och det är därför MPF också inte längre är involverad med samhällsskydd och beredskap som också egentligen är en inre grej, även om MSB skickar hjälp till andra delar av världen och Europa inom samarbeten och så vidare. Men MPF är en försvarsmyndighet och då vill man helt klart dra den här linjen i sanden och säga allting som rör den inre informationsmiljön i Sverige, det är inte vårt ansvar. Vi ska inte göra det. Det är stark grundlagsskydd för yttrandefrihet och åsiktsbildning och pressfrihet. Det ska vi inte ha några åsikter om. Men om en yttre aktör kommer, det är det vi ska förbereda till exempel svenska medier och svenska allmänheten för.
Och du har ju du är fortfarande med i försvaret placerad och du är tolkutbildad och sen tuff utbildning just i de här frågorna. Och du jämför det här tidigare när vi pratade med om det här med att det är försvaret, att vi ju också har en diskussion ibland om att huruvida man ska sätta in försvaret i när det är demonstrationer och sådana saker.
Exakt.
Och det är ju de flesta svenskar väldigt stark motståndare till.
Alltså vi har ju den historiska händelsen som man alltid refererar till i Ådalen och skotten i Ådalen som har gjort att man har backat ifrån att använda militären från att använda den till exempel nu i pågående gängvåld och så vidare. Ja. Och i de allra flesta länderna är det ju faktiskt så att militären inte används för att så att säga sköta säkerheten inrikes. Det kan finnas länder som har inrikestrupper som i det närmaste är identiska till militärstyrkor. Men det är ändå en skillnad vem som styr över den. Inrikesministeriet eller försvarsministeriet till exempel och så vidare. Men hur som helst så, absolut, och det är en jättestor skillnad. När man kallar in hemvärnet för att leta efter försvunna personer så bär hemvärnet inte vapen. Utan de är där för att hjälpa till eller köra bandvagn på E22 under vintern och sådana grejer. Mm. Som ett stöd för de svenska krishanterande myndigheterna. Och så måste vi tänka oss NPF också. Svårigheten ligger ju också i myndighetens namn. För att det är inte så klart för folk vad det betyder. Det psykologiska försvaret, det är ju två delar här. Men av historiska skäl, för att vi hade en styrelse för psykologisk krigföring och svar tidigare, så blev det namnet. Och jag kan tycka de delarna av Kalla fakta där Emil lyssnar på de här experterna från NPF som utan att ha gett sitt medgivande att just citeras där han lyssnar på dem här, är lite utfyllnad i programmet. Han åker med någon färja någon gång. Han sitter och lyssnar på det vid någon restaurangbord och så vidare. Uppenbarligen för att lära sig hur fungerar otillbörlig informationspåverkan. Och utan att upplysa tittarna om att den här myndigheten har störst expertkunskap om det här fältet i Sverige. Men det handlar inte om att recensera den svenska informationsmiljön. Samma effekt menar jag hade han kunnat uppnå om han hade intervjuat samma effekt hade han kunnat uppnå om han hade intervjuat forskare på universitet till exempel som håller i de här frågorna, som kan ge vattentäta definitioner av vad är desinformation, vad är otillbörlig påverkan, varför humor och parodi och satir skadligt och så vidare. Så det här kan man...
Vem skulle han ha pratat med, tänker du, om han inte pratar med dig?
Ja, det finns ju, ja, så
Åsa Wikfors,
ja. Jesper Strömbäck såklart, Thomas Nygren, Uppsala universitet, Tina Skånes i Malmö som är en fantastisk kommunikationsforskare som har forskat kring memes och humor i
radikalt minnes. Ja. Radikalt minnes också. Hon kan verkligen USA.
Hon kan USA också. Ja, precis, men också hela forskningsfronten där. Så det finns ju folk man kan tillgå. Och det hade klart, det hade gjort en liten annan karaktär på själva programmet. Det är lättare och mer behändigt att klippa in de här, klippen. Och...
Men jag reagerade ändå lite grann på att NPF har alltså anmält programmet till granskningsnämnden. Ja. Och det är ju trots allt så att när de anmälde så hade de åsikter om programmet, etiken i programmet. Så då, det blev väldigt konstigt, för då är det väldigt många journalister som vill ställa följdfrågor kring det. Och då vägrar de att svara på det.
Ja.
De deltar ju på ett sätt vis nu.
Ja,
de än hade tänkt så gjorde de det.
Ja, det finns ju två problem med det här. Och det ena problemet är ju då att... man återigen blir utnyttjad. Alltså om syftet var med anmälan att man vill slå ifrån sig att vi vill inte bli utnyttjade i en diskussion om inrikespolitiska förhållanden, eller hur? Mm. Så är det exakt det som har skett med anmälan.
Ja.
Därför att naturligtvis SD har tagit den här anmälan som intäkt för att Kalla fakta gjort ett dåligt jobb.
Mm.
Med andra ord, man har blivit dubbelt utnyttjad, kan man väl, om man är vänlig så kan man säga det så här. Att dels utnyttjas de att Kalla fakta, man klippte in klippen utan att säga att han var gamla, inte hade någonting med det här programmet att göra egentligen. Och sen blir man utnyttjad av SD som ett exempel på att Kalla fakta arbetar med dåliga metoder. Och jag tror inte att det är det man vill uppnå. Plus att själva naturligtvis anmälan är innehåller värde omdömen som kanske inte hade behövt förformuleras lika starka.
Nej, för de kritiserar etiken och då tar de ju ställning för hur svenska medier arbetar. Har en uppfattning om det?
Och då kan man ju fråga sig hur man har kommit fram till det redan innan granskningsnämnden har sagt sitt.
Precis.
Men att man har synpunkter på hur ens egna myndighetsexperter blir citerade i programmet utan flaggning eller kontext, det förstår jag.
Ja.
För det vill jag heller inte bli. Alltså, jag vill inte heller bli citerad på det sättet. Jag förstår varför man... Och att man vill skydda sina medarbetare som är väldigt exponerade och ofta uttalar sig. Det kan jag förstå. Det har jag sympati med. Men värdeomdömerna har jag lite svårt att förstå med. Och sen det här att man inte kan räkna ut att man återigen kommer bli är instrumentaliserad i hela den debatten som uppstår. Ja, man hade kunnat vänta kanske också med den här anmälan några veckor. Så. Mm. Men att just nu ge sig in i det,
ja.
Hade jag, om jag hade fått ge ett råd, då hade jag sagt, jag förstår att ni är förbannade, men vänta ett par veckor. Liksom mm. så här. För annars så kunde det genast tolkas, och det tolkades genast som en partsinlaga som gör det hela ännu mer svårt att utreda.
Mm. Ja, mm. Vet du vad, Andreas? Vi har pratat ganska länge. Ja. Det är alltid mycket man kan prata om. Egentligen så vill jag egentligen prata om hur det kan vara att ha en släkting som trillar ner i kaninhålet.
Ja,
just
det.
Ja. Det vill jag ha någon gång, så vi pratar om det. Och sen vill jag också prata om den här tyska terrororganisationen som vars rättegång startar nu.
Just det.
Mm.
Och det är ett avsnitt som vi har spelat in tidigare.
Ja.
Reichsbürgerrörelsen.
Vi har ett tidigare avsnitt,
det
ja.
Det har vi. Och det som gladde mig var när en journalist ringde mig som skulle göra ett nyhetsinslag om det. Och sa att det här var ett av de enda avsnitten på svenska som fanns.
Mm.
Utom Louisa Herold, DNs Berlin-korrespondent. Ja. Så det gladde mig att vi var så pass profetiska att vi gjorde ett avsnitt om det.
Ja, så att ni kan leta reda på det. Det är förra säsongen. Och jag vill förstås att ni måste leta lite, för då kommer ni hitta även en massa andra bra grejer. Och flera av dem är relevanta för nutid.
Mm.
Jag tänker, om man vill lära sig om memes och sånt, så är det Jonathan Lundberg som har varit med i flera av våra avsnitt som är bra på det. Vi kanske faktiskt är dags att bjuda hit honom igen, vad tror du?
Ja,
nu när satir har blivit så aktuellt.
Ja.
Och den satiren är ju inte kanske den satir som typ Charlie Hebdo eller några sysslar med, utan nu är det ju det som Åkesson talar om, det är ju mer av de här memes.
Absolut, mimification. Om man vill tilltala TikTok-generationen och så vidare. Och det är ganska grova skämt. Det kommer också 4chan och 8chan-kulturen som är hårt kopplat till mimification av samhällsdiskussionen.
Precis, och det hittar ni om ni letar reda på avsnitt som Jonathan är med i.
Mm.
Men tack för idag, Andreas, och vi hörs snart igen.
Tack själv.
Hej hej.
Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila i så fall till bjallran.fojo@lnu.se.